studsskyddet här.
Nu ska vi undvika sprak mot den här.
Mm, okay.
Det är en mick där också.
Aha.
Är vi go?
Ja, det är vi.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Vad fort tiden går. Säsong 2 närmar sig sitt slut.
Ja, och vad händer första avsnittet säsong 3 som kommer nästa torsdag?
Oh.
Då åker du på en rap.
Då åker du på en rap. Kan man förvänta sig någon form av upplevling?
Det kan man. Man kan förvänta sig fler involverade personer.
Oj.
Jag drar det dit.
Alltså, är det här något du vill berätta om redan nu? Eller kommer det som en överraskning?
Nej, det kommer komma som en överraskning. Men du kan tänka...
stråkorkester.
Du kan tänka panflöjt. Dana Dragomir.
Men gud, det är ju otroligt om hon skulle gästa podden, ja, och dra av en rap.
Ja. Med, om hon rappar.
Eller ackompanjera en rap, ja, med panflöjt.
I det här läget, i det här läget är allting möjligt. Jag stänger inga dörrar.
Nej, det vet jag att du inte gör. Nej, men det här ser vi fram emot.
Jag tänkte så här, vi körde ju PDV förra veckan, pågående dödligt våld.
Yes.
De här enormt hemska situationerna när det finns gärningspersoner som bestämmer att så många som möjligt ska skadas och dö på den här platsen, av olika anledningar. Vi fick härlig respons på det tunga ämnet.
Ja, men vi fick det, och det är ju alltid lite läskigt att ge sig in på, eller dra av ska vi väl snarare säga, ämnen som är läskiga. Men faktum är ju så här att vi kan ju ganska mycket om sådana ämnen. Så ja, det blir ju konstigt om vi inte skulle prata om det. Och samtidigt så är det ju så himla viktigt att folk får ökad kunskap. Mm. Men jag måste säga att jag tycker också att det har varit enormt positivt och härligt att se att ändå många har orkat lyssna och uppskattat det.
Ja, jag tror att vi här i de här ämnena gynnas av att både du och jag står ganska stadigt när det blåser.
Ja, och sen att det är lite torrt och sådär, men att tänka att kunskap är ju faktiskt lite makt också.
Ja.
Alltså, om man vågar närma sig ett svårt ämne och få förhöjd kunskap om det, då är det lättare att faktiskt ta kontroll den dagen man hamnar i en situation där man exponeras för det här svåra, jobbiga.
Vi hann ju inte riktigt klart,
nej,
kände jag. Och jag såg det också på reaktionerna, för att det kom följdfrågor.
Exakt.
Så att därför så har ju du bestämt oss för att vi kör en
part two. Helt rätt.
Och vi kom ju egentligen så långt förra veckan att vi beskrev vad PDV är. Vem det är som utför såna här attacker. Vi beskrev hur polisen arbetar. Vi pratade lite om mental förberedelse och att man faktiskt måste förbereda sig. Och då är vi tillbaka på makt. För forskningen visar ju på att om du är förberedd på hotfulla saker så är det också en större möjlighet att påverka din egen
utfallet
av det. Idag tänkte jag att vi skulle bjussa på huret.
Yes.
Alltså exakt hur ska du göra då? Om du skulle ha den enorma oturen och befinna dig på en sån här plats. För det kan man faktiskt inte välja.
Nej, och jag tror att många tänker att det här är händelser som främst sker i skolmiljö. Men faktum är, det skulle kunna ske på ett köpcenter, en biograf, en konsertplats. Alltså egentligen alla tänkbara ställen där mycket människor samlas.
Exakt, exakt. Det visar sig ju, man har ju räknat lite på det här och sagt att hur stor är sannolikheten då att det här skulle kunna hända?
Intressant.
Och då har man kommit fram till att det är större risk att dina kläder börjar brinna på din kropp av okänd anledning. Alltså att de helt plötsligt bara ska ta eld. Än att du skulle ha
oturen att hamna mitt i liksom ett brinnande inferno.
Men eftersom vi vet att ju mer förberedd du är och ju bättre kunskap du har, desto större chans har du att överleva. Så vilka vore vi om vi inte bjuckade på framgångskonceptet i det här.
Jag menar det. Vilka vore vi?
Lortar, som Astrid Lindgren hade uttryckt det.
Det är man inget annat än en lort.
Exakt. Så, ja. Vi viger hela avsnittet till hur och vad du ska göra för att överleva en PDV-attack.
Ja.
Vi pratade förra veckan om att fram till att polisen kommer till plats, för att polisen, de har arbetsmetoder, de har utrustning, de har taktik, de har mental förberedelse. De flesta PDV-attacker är över inom 15 minuter.
Mm.
Och fram tills polisen kommer eller någon annan erbjuder den här viktiga konfrontationen, så ska du försvåra för gärningspersonen, fördröja händelseförloppet och köpa dig tid.
Mm.
På film, om man är jagad, då springer man ju alltid igenom köket och sen välter man olika typer av tallriksvagnar bakom sig.
Mm. För att försvåra för den som kommer efter.
Och du sa ju förra veckan, det här kopplar vi till mycket polistaktik, att lägga processer.
Mm.
Att mata på processer på den andra så att den får det svårt och underlätta för sig själv.
Mm. Mm.
Det är därför poliser är lite jävliga, de kan ju släcka lampan så att personen inte kan se dig.
Precis, eller tända ficklampan rätt i plytet på den man ska prata med. Det är också lite besvärande.
Mm. Och sen så är det verkligen en framgångsfaktor att ta ett snabbt beslut och kötta.
Mm. Men jag tror, vet du vad jag tror att många tänker nu när vi säger så här? Det är ju att, men då måste ju jag konfrontera den här personen. Om jag ska kunna försvåra från honom, måste jag inte det?
Nej, det måste du verkligen. Det kan bli så att du måste. Jag kommer beskriva några riktigt hemska verkliga händelser där det har blivit så. Men i möjligaste mån ska du absolut inte göra det.
Nej.
Men du måste fatta ett beslut och sitta inte och vänta på att någon kommer att ge dig information så att du har liksom ett välgrundat beslutsunderlag. Mm. För tänk på bara Drottninggatan. Det var ju så jävla mycket desinformation.
Mm. Ja.
Nu är det skottlossning på Fridhemsplan. Mm. Och då tror kanske många att det sitter en liten tomte på Säpo och full koll på huruvida det är skottlossning på Fridhemsplan. Men tiden det tar för polismyndigheten att bekräfta eller dementera denna information, det är alltså, då ska poliser hoppa in i en polisbil, de ska åka till Fridhemsplan, de ska gå runt där, leta, vad kan man ha? Tomhylsor, skadade personer, någon som har sett eller hört något. Och efter det kan man göra en samlad bedömning att förmodligen har det inte skjutits på Fridhemsplan. Så att den här att jag tar inga beslut förrän jag har alla kort på borden, det får man ju bara glömma, för då har det ju dött för länge sedan.
Ja, men så är det ju. Och i alla såna här händelser så blir det ju, som, precis som du säger, så otroligt mycket desinformation. Och ju mer desinformation som sätts i rörelse, desto svårare är ju också för polisen att få en adekvat, liksom, eller en bra lägesbild av den aktuella händelsen.
Mm.
Så att det här är ju riktigt problematiskt.
Mm.
Verkligen. Och jag vet inte hur du tänker kring det, men just det här Drottninggatan tycker jag är lite intressant, för att där var ju verkligen så att det kom ju in, det var ju folk som ringde om att det var flera, tror jag, skottlossningar som skedde eller som man upplevde eller uppfattade i anslutning till den här stora händelsen på Drottninggatan.
Mm.
Jag vet inte om det är så att sinnena skärps eller att man uppfattar minsta, alltså förstår du?
Mm. Alltså, ja, det är ingen som gör det för att jävlas.
Nej, det kan ju inte vara.
Utan de rapporterar ju in det som är sant för dem.
Ja.
Och det kan ju vara en byggnadsställning som rasar, som låter som
ett prestige. Som,
det är mycket tolkningar, det är egna egenskaper, egna referensramar. Vad
i
du ett själv...
stressat sinne.
Ja. Mm. Men jag kan säga så här, du måste överleva. Och du kan bara göra det utifrån de förutsättningar du har. Jag har ju varit och utbildat arbetsplatser och skolor där större delen av både personal och elever eller anställda kanske har en nedsatt hörsel.
Mm.
Eller kanske till och med synskadade.
Det måste ju vara ännu en utmaning.
Jag kan säga, då får man navigera i sin pedagogik. För att det är ju faktiskt så att om du sitter i rullstol eller inte ser något, du har ju mycket sämre förutsättningar för överlevnad.
Vilken utsatthet alltså.
Ja, och när vi har de här utbildningarna, då får vi jobba på ett helt annat sätt.
Mm.
Men man kan inte ducka fakta.
Nej, absolut
inte. Det går inte. Men då kan man guida i hur ni ska tänka. Vi har ju också mediehusen som har väldigt många stängda rum där det inte går att få in ljud.
Mm.
med tanke på att det finns inspelning som pågår. Så då får man jobba med andra typer av varningssystem och så vidare och så vidare. Men utifrån dina egna förutsättningar så måste du faktiskt göra allt vad du kan för att överleva.
Och då snackar vi just för att överleva. Ja. Vilket i sig skapar ju, alltså det slår ju an någon slags sträng, i alla fall i mig, när vi lägger oss liksom här nu på den nivån. Ja. Nu handlar det om att överleva.
Polisen har ju riktlinjer, ett tips, och det, jag ska säga, det är lite lika världen över. I USA heter det run, hide, fight.
Ja, just det.
I England heter det run, hide, tell. De lägger sig på en annan nivå. Svensk polis tror jag säger fly, sätt dig i säkerhet
och fäkta.
Och larma.
Larma.
Nu har vi pratat med polisen. Vi bara, det här med nödvärnsrätt att slåss, det är ingenting ni jobbar med för gemene man. De säger att men det är självklart, alla har ju rätt till det, men vi kan inte gå ut med de riktlinjerna. I Sverige har man tagit det beslutet. Därför att då kommer ju polisen få skit igen. Bara vänta, ska jag slåss med gärningspersonen? Det är väl ni som ska göra det? De var liksom rädda för den grejen.
Jag förstår, jag fattar.
Men jag kommer gå igenom de här metoderna som vi lär ut. Och jag vill bara säga om det är någon som är extremt evidensbaserat känslig. Allt vi säger nu är baserat på internationell och nationell erfarenhet och forskning. Jag grundar tutti frutti i vad nationellt taktiskt råd, alltså polismyndigheten och Säpo ihop. Det här är ingen egen känsla eller någon form av best of
oss.
Nej, utan det här är så det är. Och vill man vara faktaresistent så får man vara det på annan plats. Ja, har jag varit tydlig?
Mycket, mycket.
Om vi kommer till det första, det som ligger oss väldigt, väldigt naturligt och varmt om hjärtat som människoart, det är att fly. Och det är väl en väldigt bra sak att göra om någon är på din plats och vill döda dig. Och då vill jag slå ett slag för att man behöver inte tänka fly alltid ut.
Nej.
Man kan fly in, man kan fly upp, man kan fly ner. Man kan fly en bit för att sen fly lite till.
Men jag förstår.
Så det är inte en så här, fly, för vi är så invanda med brandutrymning.
Ja, men för att, det var, jag blev lite nyfiken nu. Vet du hur människor beter sig i de här lägena? För att djur till exempel, många djur, om, vid brand, säg brand i en laggård. Där det finns kor och, ja men, djur går ju ofta in. Ja. Och lägger sig och trycker. Hur fungerar vi människor? Vet du det? Vad söker vi oss till för typ av miljö som vi uppfattar trygg?
Tyvärr söker vi oss till klungor. Och i det här läget så förstår du själv att det är skitdåligt. Vi söker trygghet, vi är flockdjur, vi söker klungor. Däremot en gärningsperson som vill ha god effekt på kort tid kommer söka sig mot klungor.
Det är klart.
Så att man ska faktiskt sprida sig så mycket som möjligt istället. Om man bara tänker brand, om vi tänker på Kronaskolan Trollhättan, där var ju rektorn nära att dra brandlarmet. Men han hejdade sig. Och sen i efterhand tänkte han, vilken jävla tur, för vad hade hänt om han hade tryckt på brandlarmet och samtliga elever som faktiskt fanns, befann sig i väldigt bra skyddade utrymmen, det vill säga låsningsbara klassrum, gav sig ut i korridorerna där gärningspersonen gick. Det hade ju varit så många fler döda.
Ja, men tänk dig att göra och fatta det beslutet på en split second. Jag menar, herregud, förstå hur många processer han måste ha haft i sitt huvud och bolla med samtidigt.
Och därför så är ju jag en sån enorm varm förespråkare av kunskap. För när du väl har hört det, befinner du dig i en byggnad och någon går runt och dödar människor, då ska du inte dra brandlarmet. Då kommer du inte göra det. Det är ingen som sen kommer stå där, hur var det, hur var det? Om det brinner, ja. Om det inte brinner, nej. Sen så pratar vi om riktning och tempo. Alltså, riktning var ju in, ut, upp, ner. Det beror på. Och det är lite taskigt så när det kommer till PDV. Det blir mycket, det beror på.
Ja.
För är du på våning 23 i ett hus,
ja, just det.
Då är det ju en dum anledning att fly ut över balkongräcket. Men är du på nedre botten och i närheten av en toppen dörr, som du kan fly till skogs. Ja, varför ska du då stanna kvar på platsen om du har chans att dra? Så det beror faktiskt på. Men när det kommer till tempo så är det ett högt jävla tempo som gäller. Du ska springa ditt snabbaste och du ska inte ställa dig tillsammans med dina kollegor i en kötthög vid den lokala flaggstången och bli inräknade, utan vi pratar fly så långt du kan och så långt du orkar.
Det slår mig nu, den här, kommer du ihåg Vattenfestivalen när det här jasplanet gick ner på Långholmen? Då vet jag, en kollega till mig befann sig där privat. Eller, han var inte i tjänst, men han gick ju in i tjänst när det här hände för han stod så himla nära. Och han sa att det var ju ett antal hundra personer som stod och tittade upp mot skyn då när det här hände. Och på bara, alltså på mindre än en minut så hade hela den här stora folkmassan gått samman. Alltså som att man söker trygghet och stöd hos den som man har närmast sig och att gruppen tillsammans ändå är det viktigaste för ens överlevnad.
Och det har man ju rätt i.
Ja, det är ju det.
I alla andra fall.
Ja, men så är det ju. Så att jag tänker att i en sån här situation när man är så, blir så primitiv av stressen, så är det ju väldigt lätt att hamna där och göra den tankevurpan. Att tillsammans är vi starka grejen liksom. Medan här handlar det om att övervinna den instinkten och faktiskt agera själv.
Och då är det ju viktigt att höra personer som kan det här säga det. Att sök inte klunga. Sök egen plats. Och sen så, jag har läst ju så mycket rapport om det här, men det här, om man nu skulle ha se att någon har frysit i is, att bara står. Vi pratade om den här tombolan förra veckan.
Ja, just det.
Så vill man ju dra igång hjärnan. Man kallar det att man vill få en i problem solving mode. Och den hjärnan har lättare att dra igång systemen, tankeprocesserna, om kroppen är i rörelse. Så även om du inte vet vilket håll som är rätt, du vet knappt vad som är in eller ut. Det såg vi, det var ju någon bomb på någon flygplats. Då kunde man se när det smällde, då kunde man se på människor att de kunde inte lokalisera sig. Alltså de visste, jag är på plats för första gången. Men om du då börjar röra dig fram och tillbaka, nästan som Dr. Baltasar, som går fram och tillbaka, han går ju av en anledning. Han tänker bättre om han är i rörelse. Och det är samma sak här. Och det kan man se lite på idrotten, de står och vevar armar och ben. Och poliser som är väldigt, väldigt trängda, att hela tiden ha igång knäna, det är lite så tics som man har. Och det är mycket kopplat till att hjärnan inte ska stanna, utan man behöver liksom röra sig. Så att ser man en person som fryser fast, det kan faktiskt till och med räcka att gå dit och börja ta i deras armar och ben, knuffa på dem så de kommer liksom igång.
Ja, just det.
Och sen var vi inne på det här moralblocket, vilka ska skyddas och vilka ska räddas. Vi pratade lite om det här att man kommer rädda sig själv och sin avkomma. Vi fick en fråga på det, varför är det så? Så forskningen visar det gång på annan. Att, och det, dessutom sitter empatin sitter i din frontallob. Och den har ju ingen sida nu, berättade vi förra. Så att du blir lite mindre skärmig än vad du tror.
Men jag tror att en rimlig förklaring till det här, att man, om man räddar någon, att det är ändå ens avkomma, det tror jag kan förklaras av så enkla saker som anknytning. Alltså den här, det här emotionella anknytningsbandet som har grundlagts liksom från födseln hos sitt, mellan barnet och dig själv, som i det här fallet mamma då. Och att det är ju, hela syftet med den anknytningen är ju för barnets överlevnad.
Ja, artens överlevnad.
Ja, och precis.
I förlängningen.
I förlängningen, ja.
Men jag kan berätta en, jag blev osams med en tant. Jag höll en föreläsning. Precis när vi kom på ämnet, jobbade i en miljö där personalen anknyter väldigt mycket till de som är där. Snudd på att de nästan ser samtliga i den här organisationen eller miljön som sin avkommer. Och jag sa det, jag hör vad du säger, och förmodligen så kanske ni tillhör kategorin de som kommer kämpa lite längre och göra lite mer av den enkla att ni har sökt till ett yrke som handlar väldigt mycket om omsorg och omhändertagande. Men så hade vi en övning där jag utsatte dem för lite tuffheter på slutet, och då skulle de öva på det här med att fly och gömma sig och så. Och sen så sa jag att här kommer snart en dörr öppnas. Vi var alla var inne i liksom deras matsal, lunchmatsal. Kommer öppnas en dörr, min kollega Gabriel kommer komma in, han kommer ha en balaklava på sig, han kommer skrika och låta elakt. Ingenting annat kommer hända, det kommer inte smälla, jag har inte liksom, det är inga överraskningar som händer, utan det enda som kommer hända. Och jag vill att ni övar på att snabbt lämna platsen och sätta er i säkerhet.
Intressant.
Varpå jag ser den här kvinnan Marianne kasta sig in i köket på ett väldigt bra sätt. Hon nästan glider över disken in till köket, kryper in i ett utrymme. Jag tänker så här, men hon har gjort allt hon kan nu. Jag tror till och med att hon fick med sig en sax in.
Oj.
Hon var liksom redan, utan att jag sagt det, så var hon redan i steget, vad gör jag om man kommer? Ja, då har hon börjat göra sig beredd för strid. Bara att efter henne så rusar hennes kollega sedan 20 år tillbaka in i samma utrymme. Och var ju Marianne? Sparkar ut henne. Så det är ett ganska milt stresspåslag jag har lagt på. Jag har beskrivit precis vad situationen går ut på, vad som kommer hända. Och ändå, det här med att hjärnan inte kan skilja på övning och verklighet. Så hon kom fram till mig, hon bara, alltså jag sparkade ut Berit in i döden.
Ja, tänk.
Ja, sa jag. Och det gör dig väldigt mänskligt, Marianne. Du fungerar i princip precis som du ska. Som, även om det är en tråkig eftersmak. Och det kanske är utrymme för teambuilding. Eller något.
Ni kanske behöver prata om det här.
Exakt, vi rullar apelsin. Vem är kungen i djungeln? Nej,
Jag tänker så här. Lokalkännedom måste väl ha viss betydelse i de här sammanhangen?
Alltså om man har, och nu låter jag jättekonstigt, men om man har turen att befinna sig på en plats som man känner till när det här händer, då ska du tänka att då har du förmodligen mer trumfkort på hand än gärningspersonen. Jag som utbildar på så många olika platser, om någonting skulle hända på en sån plats så skulle min kropp nog röra sig därifrån jag kom. Typ huvudentrén, vilket är kanske det sämsta stället. Medan de kan ju varenda kulvert, mathiss, lastkaj och så vidare. Och till exempel i en miljö som jag var på, de hade väldigt mycket de hade ju tjocka nyckelknippor, alla som jobbade där. Och jag sa, men vet ni vad ni har tillträde till? För du vill inte ägna dina 3 sista sekunder vid livet att stå och fippla med en nyckel i en dörr, hitta rätt nyckel och kanske inte ens komma in i dörren för att du inte har access. Så innan en PDV-attack, en helt vanlig jävla övningsdag, så vill jag att du tittar på din nyckelknipp och funderar på, vad har jag access till och vad kan jag skita och lägga tid på? Och vi pratar inte bara PDV-attack. Det kan ju vara en sån sak att det kommer in ett psykfall från gatan. Alltså man ska ju tänka att de här nycklarna som vi ger folk nu, det har de nytta av i alla situationer. Men nästa gång jag kom på återbesök, då hade de ju på väldigt, det var inte något stort inköp. Inköpsavdelningen började inte svettas ymnigt. Utan de köpte gummipluppar som de satte på nyckeln. Grön nyckel, röd nyckel, blå nyckel. Och så hade de satt på dörrarna klistermärken. Så på vägen fram kunde de fippla fram gul nyckel till gul plupp på dörren. Kostade de säkert 5 hunka.
Det är ju genialt.
Det är genialt.
Och jag tänker, det är väl ungefär den nivån man klarar av att liksom agera på.
Du är dum i huvudet i stress.
Ja, men exakt.
Så att kännedom är... Nej, men det är A och O.
Och träning, återigen. Precis som vi pratade om i första avsnittet om PDV. Det måste ju vara precis som man övar brandsäkerhet och brandutrymning och allt vad det nu är, så måste ju det här vara så viktigt att man tränar.
Jag kan bli lite förbannad. Alltså, till exempel svenska skolor, de övar ju brandutrymning kanske 2 gånger om året. Det har ju inte dött ett barn i skolbrand i Sverige sedan 60-talet. Men det är inga livliga protester när de säger, nu brandövning på tisdag. Jajamän, säger barnen. Föräldrarna tycker en toppen är det, eftersom de själva uppfostrade med det. Men när vi säger, vi kanske skulle kunna väva in en liten inrymningsövning. Inte samma dag, för guds skull.
Det är nog ingen bra
idé. Och det får inte låta likadant. Men en annan dag, för att jag har kommit på scenarion, till exempel var det barn som stod och kastade snöbollar ut på gatan. Nysnö, tyckte det var kul. Träffade framrutan på en tant som hade en av sina sämre dagar i en rostig Ford Escort. Hon kör in på skolgården och försöker köra på barn. Vad gör de? Jag vill de ha ut barnen? Nej, de vill ha in barnen. Gynnas de av att de har övat inrymning? Gynnas de av att barnen vet vad det betyder när rastvakten säger på ett visst sätt eller gör på ett visst sätt? Svaret är ja, det går snabbare. Tid är liv när det kommer till det här.
Alltså så här, önskegömstället.
Ja, om vi ska måla upp liksom drömscenariet. Då har vi ett gömställe i närheten av där du befinner dig, så du slipper färdas så långt. Vill helst att det ska vara låsbart.
Ja,
vi ser ingenting som tyder på att gärningspersonen ägnat tid åt att bryta sig in i låsta utrymmen. Möjligtvis, om de har skjutvapen, kan de skjuta genom. Och då skjuter de alltid genom dörren. Och skotten sitter i navelhöjd. Så om du kommer i lite, tänk en toalett, då vill det till att du ska ligga lågt.
Lägga sig
om
på
du inte
golvet.
Är som Tom Cruise och kan sätta dig som ett kryss i taket. Men alla andra skulle jag sätta på lågt.
Ja, för skotten
är inte låga. Får gärna finnas en alternativ flyktväg.
Mm-hmm.
Alltså om du hittar ett gömställe som går att försluta, men om personen skulle, det kanske inte går att försluta.
Nej.
Låset är trasigt eller det är bluppsystem eller någonting, då är det jättebra om du har ett alternativ till.
Ett fönster
eller en dörr eller, det var någon skola, om det var i USA eller om det var i Sydamerika, kommer inte ihåg, men där de hade hoppat upp, du vet såna här takplattor som man kan flytta på, ofta i svenska kontorslandskap, tryckt in tre barn i en fläkttrumma.
Oj.
Och sen lagt på plattan igen. Det är ju briljant.
Jag tänker på den här teatern i, nej, konserten i
Bataclan,
ja, tack. Kommer du ihåg, det var ju en kvinna som slängdes ut genom fönstret där och blev hängandes på ganska hög höjd.
Yes.
Man förstår ju lite grann vilka options man har om man väljer det för att stanna på insidan. För du är ju på intet sätt säker där du hänger.
Nej.
15 meter eller vad
men
det var.
Men kanske säkrare.
Men, precis. Förstå den sinnesnärvaron och så här. Jag slänger mig ut och hänger på utsidan i stupröret här. För det är säkrare än att vara på insidan. Då förstår man
det
lite grann.
Det räddade hennes liv förmodligen.
Ja, det gjorde det säkert.
Som polis. Skyddskyl.
Just det.
Ja. Det är naturligt för oss.
Ja, det här är ju sådana här begrepp som för mig framförallt förknippat med självskydd och vapenhantering. Mm. Det här att stå dels skyddad från en motpart, men också i skyl. Det vill säga att man inte syns. Och det finns ju så här. Så många har till exempel en föreställning om att ställa sig bakom en bil är bra. Där är man skyddad från till exempel skjutvåld. Vilket vi som är poliser vet att man inte är.
Nej.
Det finns egentligen en del på en bil som stoppar, har förmåga att stoppa upp.
Och då ska man veta om motorblocket är fram eller bak.
Exakt. Det är alltså motorblocket. Så det är liksom en typiskt dåligt föremål.
Det är inte som på film.
Att
man kan ducka bakom en bildörr och vara säker.
Precis. Däremot så kan ju bilen ge dig just skyl.
Ja. Att du inte syns.
Att man inte syns.
Och det kan vara gott nog.
Mm,
vi har ju väldigt många personer som har överlevt på grund av att de har stått bakom tunna gardiner, i mörker, varit bakom en soffa. Om någon skulle skjuta så är det ju körd. Men personen har x antal minuter, sekunder på sig och x antal skott. Och kommer inte gå runt och bara peppra urskillningslöst. I hopp om att någon är där bakom. Så du ska inte vara i klunga och du ska hålla dig bakom någonting, helst en jävla robust betongvägg. Men om det inte finns så kan det duga utmärkt att krypa in under någonting. Alltid låsa. Jag får ofta frågan, men om jag har låst toalettdörren, då förstår ju gärningspersonen att jag är där. Ja, men om du inte låser toalettdörren, då kommer personen känna på handtaget och skjuta dig ändå. Så det är lika bra att försöka.
Och det handlar ju återigen om att lägga på de här processerna. Att försvåra, helt enkelt.
Och ibland är det så, jag har min vidrigaste film, jag ska försöka beskriva den, men en sekvens där tre personer springer i en korridor ifrån en person med skjutvapen. De vill inte springa den här långa korridoren, för de ser att de är liksom en levande måltavla. Samtliga tre sladdar in höger in i ett kapprum. Första personen tar första toaletten, låser. Andra personen tar andra toaletten, låser. Tredje personen, en kvinna som är lite långsammare, hon börjar rycka handtagen. Och i de allra flesta fallen är det ingen som kommer öppna.
Nej.
För nu är vi nere på liv och död. Och hon kan inte gå ut igen. Så hon slänger sig bakom en kopiator eller något annat tekniskt pryttligt där. Gärningspersonen går förbi. Han stannar till vid kapprummet. Tittar på ena dörren, andra dörren. Som att han ser så här, okej, där är låst, där är låst. Han går inte ens in och rycker handtagen. Går vidare. Sen ser man på sekvensen hur han tvärnitar. Går tillbaka. Går in, runda kopiatorn och skjuter kvinnan i huvudet.
Nej.
Och då visar sig efterhand att det var hennes telefon som ringde. Så jag vill att om du befinner dig på en skitdålig plats och har gömt dig, fimpa telefonen. Ja,
för jag tänkte på det där tidigare när vi pratade skolmiljö och skjutningar i skolmiljö. Många barn har ju telefon och det första de kommer att ta med sig om de tvingas att dra från klassrummet så att säga, det är sannolikt telefonen som ligger i skolbänken.
Ja, den sitter ju fast på dem.
Ja, den gör ju det. Och deras första instinkt kommer vara att ringa mamma eller pappa. Ja,
det kommer de göra. Och det kommer rendera i två saker. Mamma och pappa kommer komma dit. Mm. Polisen kommer få ett helvete. Mm. För de kommer ha väldigt många inrusande föräldrar som säger, jag hör vad du säger, det är avspärrat. Men flytta på det, jag ska hämta mitt barn. Mm. Jag hade reagerat exakt likadant. Ja. Men du får inte ringa någon annan på platsen. Du får bara ringa 112 från din telefon. Mm. För att du kan ringa din kollega eller kompis rakt in i döden. Mm. Du vet inte var folk befinner sig. Det finns vissa arbetsplatser och skolor och andra miljöer som har tänkt att vi skaffar något fiffigt PDV-appsystem där det går ut någon form av larmsignal på samtliga telefoner om någonting händer. Mm. Alltså du vet ju själv hur lätt du kom ut på nätet. Nej, det gick ju inte att ringa efter Drottninggatan överhuvudtaget.
Det var helt
plus blockerat. Att telefonen ska vara gärna flygplansläge fort som tusan. Så skapa tystnad. Och det, du kanske får hjälpa din kompis att vara tyst. Kompisen kanske har en skottskada i benet eller gråter eller någonting annat. Och då får man använda den kreativa ådra man har för att försöka få tyst på en person. Det kan handla om allt om att klappa på den till att typ stoppa in en strumpa i munnen.
Ja, precis.
Det finns folk som har överlevt på grund av att polaren precis när gärningspersonen kom sänkte sin polare med ett slag i huvudet. Vi behöver tystnad nu, annars kommer de skicka oss båda in i döden.
Starka
scener. Oavsett om dörren går ut eller in, oavsett om den går att låsa eller inte, så ska du bygga barrikad.
Mm-hmm.
Och det är återigen försvåra. Det är svårare att tränga in ett rum om jag måste tränga mig förbi bråte. Mm. Bord och stolar och saker som ramlar och skramlar och grejer och donar. För att annars så gör du det så lätt för personen. Så bygg barrikad och då tänker du så högt och mycket och robust det bara går.
Som det går.
Mm.
Och det handlar om då att till exempel blockera en dörr.
Mm.
Jag antar att det är bäst att barrikadera så nära dörren som möjligt.
Ja, exakt. Mm. Gärna trycka upp någonting under handtaget. Mm. Mm. Vissa dörrar har ju såna här gångjärn. Mm. Eller vad det nu är, led. Det sitter någonting, jag vet inte vad de heter.
Ja.
Men om man snurper ihop den med ett bälte, då går dörren inte att öppna.
Mm.
För då är det ju ledningen liksom borta. Funktionen är ur funktion, så att säga.
Just det.
Ja.
Och ett klassrum, det skulle ju kunna vara bänkar och stolar och
vad som
kateder.
Och sen vill jag också säga, för jag får alltid frågan, när ska jag komma ut?
Mm.
Ja, när polisen ber dig komma ut. Mm. Hur vet jag att det är en polis?
Det är polisen,
och det här ingår ju i polisens mentala förberedelse.
Mm.
Bara för att en person knackar på dörren och säger kom ut, till polisen. Det är självklart att du inte ska göra det.
Mm.
Men de kommer lösa det här. De kommer skicka sitt polislägg under dörren. De kommer be dig titta ut genom fönstret och du ser 40 000 polisbilar. Ja. De kommer hämta någon du känner en röst på. Men svaret är att du går inte ut förrän du är säker.
Nej.
Och de kommer inte bara, skit i det, vi går hem.
Precis.
De kommer komma in och de kommer vara beredda på att åka på stryk.
Ja, och hur den är så måste det ju vara bättre att hellre sitta liksom för länge än att riskera att få en konfrontation på nytt. Då, eller, ja.
Vi kan gå tillbaka till Bataclan. Mm. Där var det ju några som hade hoppat in, jag tror att det var en loge, och barrikaderat sig. Mm. Men med dem, det var ju några stycken som hade kommit in dit, så fanns det en person som var väldigt skadad.
Okej.
Okay. Mm. Och det är ingen som kommer komma och hjälpa dig. I polisens PDV-taktik så ingår inte sjukvård.
Nej.
De ska hitta gärningspersonen och se till att den dödar personer.
Mm, det är prio.
Och sen ska de leta fler gärningspersoner. Mm. Och sen ska de leta bomber och granater och annat. Så att de kommer nästan, de kommer att kliva över personer som ligger och är skadade.
Och det här är ju lite ett undantag från egentligen massa andra tjänsteuppdrag där prioriteringen alltid ligger på att ett rädda liv faktiskt.
Men det här blir ju som förlängningen av att rädda liv. Se till att sluta dödandet.
Exakt. Vilket
gör att ni som är i det här rummet eller de som är, de kommer behöva rädda liv själva.
Mm.
Och det är en kunskap som jag tror inte, för nu pratar vi inte HLR.
Nej.
Vi pratar inte säkra någon nacke.
Nej.
Vi pratar om att så lite blod ska lämna kroppen.
Ja.
För i PDV-attacker så dör människor av förblödning. Mm. Inte av någonting annat kan man säga.
Nej, och det beror ju på att det är oftast frågan om skjutvåld. Ju.
Mm. Mm. Eller tryckvågor.
Ja, just det.
Eller glassplitter. Mm.
Ja, precis. Eller,
ja.
Precis.
Hur mycket blod finns det i en kropp då? Och hur mycket kan man förlora innan man dör?
Ja, det är lite olika ju, beroende på om du är...
Hur stor du är.
Hur stor du är, alltså åldersmässigt, ja. Men också om du är man eller kvinna.
Ja, men vi kan säga i runda slänga 4-6 liter
ja.
I snitt.
Mm.
Och vi kan säga också att vid 1 liter så börjar du bli blek om nosen och vid 2 liter då är det bråttom.
Mm.
Rent krasst.
Ja, för att syftet här nu, alltså får man en blödande skada så är det ju så angeläget att få så mycket blod att stanna kvar i kroppen mm. eftersom du annars går in i chock och mm. i svikt, cirkulationssvikt och, när mm. du tappar tryck. Och då dör du av det istället.
Ja. Mm. Och jag kommer ihåg när jag gick den här PDV-utbildningen, för då var det så här, om en person blöder väldigt mycket då mm. är det någonting i oss. Så jag, man känner ju så här, nej men det är väl en 50-60 liter runt omkring. Det ser ut som Stockholms blodbad. Ja. Men om man då vet att det är max 5-6
mm.
liter.
Mm.
Och då lärde jag mig tidigt någonting som kallas för pannkakstricket. Har du hört det?
Nej, känner inte igen.
Nej. Man vet ju att i en pannkaka så är det 1 deciliter smet.
Mm.
Och man vet ungefär hur stor den pölen är.
Mm.
Så på vägen fram till en kropp som håller på att förblöda så mm. räknar vi pannkakor.
Aha,
hur många pannkakor har lämnat kroppen? Mm. Det ger mig svaret, hur jävla bråttom är det att få stopp på det?
Mm, intressant.
Jag höll den här utbildningen på en skola.
Mm.
Sen bröt vi för lunch.
Nej.
Rödbetsplättar. Nej, den var... Folk satt och tittade på mig och jag bara, alltså det är inte jag som har lagat mat idag.
Eller så tänkte de så här, fy fasen vad seriös hon är. Ja. Hon har till och med liksom regisserat nu.
Jag ska mala ner era undersåtar. Nej, det var hemskt.
Mm.
Men då finns det ju lite metoder. Och det här med tryck och högläge, det kan man i princip glömma om vi har en stor blödning.
Ja.
För att blodet klarar av att trycka uppåt.
Mm.
Annars så skulle du själv dö om du gick på yoga.
Mm.
Då skulle du stå på huvudet och dö.
Yeah.
Det går inte. Vi pratar tamponering. Och det är någonting som vi poliser övar på. Mm. Och det handlar ju om att lägga ett högt tryck där skadan är.
Ja.
Och då, nu kommer ju några lyssnare här som är ute och påtar i trädgården blir lite blek om nosen.
Mm.
Men det handlar om att om du har en stor skada till exempel i bredvid femur, vad fan heter det på vanligt?
Lårbenet.
Istället för att lägga trycket uppe vid huden så ner till kärlet.
Mm.
Och en tränad person kan ju i princip nypa ihop den.
Ja.
Men för de som är lite mindre tränade, de kan ta något material. Vi pratar t-shirt, halsduk, skit i infektionsrisken.
Mm.
Ta något material, tryck rakt ner i hålet tills det tar stopp. För det finns ett lårben där, det kommer inte komma ut på andra sidan.
Nej, och tamponering betyder egentligen att man fyller ut en hålighet.
Mm.
Och i det här fallet helst med något så rent material som möjligt. Men också så, vad ska man säga, absorberande material som möjligt.
Mm. Och då trycker du helt enkelt rakt ner till det tar stopp.
Mm.
Du behåller trycket med den handen som du knölade ner någonting med.
Yeah.
Med den andra handen tar du mer material och så packar du den här sårhålan upp till huden.
Mm. Mm.
Och sen gör du ett fint förband.
Precis.
Och du kan nästan skita högläget. Du kan lägga i stabilt sidläge istället.
Mm.
Om det inte funkar... Om inte ens det funkar, det kanske var så att benet är av eller någonting annat, då pratar vi ju avsnörande förband.
Ja,
och, då polisen och nu även brand... Ja, vi var ju med och utbildade hela Storstockholms brandförsvar efter terrorattacken på Drottninggatan.
Mm-hmm.
För då hade det kommit en polis och skriker till dem, varning för sekundär laddning! Och de tittar på honom och bara... Vad är det? Hur ser den ut? Och vad ska jag göra om jag hittar den?
Mm.
Så att nu har vi utbildat hela Storstockens brandförsvar i att arbeta i röd zon, som vi säger.
Ja.
Att släcka bränder, klippa biltak, jobba med livräddande åtgärder där det finns ett externt hot på platsen.
Ja, precis.
Så nu har även de tourniquet. Mm-hmm. Och ambulanserna, och tourniquet är ju egentligen bara en pryl som är ett lättare sätt att dra ett asenförband. Men det funkar med andra saker.
Du får ju lite, vad ska man kalla det, moment i. Alltså, ja. Den hjälper dig att kunna snurpa av så hårt som du inte skulle klara.
Vi kan lägga upp en bild på en sån.
Det skulle
vi kanske
göra.
Ska göra en liten labb där jag har sett en tourniquet på dig.
Åh, vad skönt. Det ser fram emot. Av välvald kroppsdel.
Ja.
Får man gå emellan med en lite rolig anekdot?
Jag tror att vi behöver det nu.
Ja, vi kör en sån. Nej, men sen när vi pratar om akuta sjukvårdsinsatser. Jag har ju varit en sån här person som på något sätt har ofta hamnat i situationer där någon har behövt akut sjukvård.
Ja.
Det har varit fall i rulltrappa på tunnelbanan.
Av slump alltså?
Ja, helt plötsligt så står jag där när det händer.
Fast dröm att ha dig på plats. Ja, det hade men kunde ju vara smygaren som var på plats.
Ja, jag menar det. Nej, men så här, fall i rulltrappa. Någon får diabeteskänning och kollapsa på perrongen. Och, och vid ett tillfälle när jag bodde i Stockholm så hände en sån sjuk grej. För då fick jag göra två insatser på en förmiddag.
I två olika insatser?
Ja. Först så ska jag gå upp till en hyresvärd och skriva på ett kontrakt. Och på väg upp från tunnelbanan då ser jag att det ryker ur en lägenhet. Så jag springer in, bankar på lägenhetsdörren och uppkommer eller öppnar gör en sömndrucken lägenhetsinnehavare som har gått och lagt sig och sovit efter att ha rökt inne,
såklart,
slängt fimpen i en kartong med skräp som stod i vardagsrummet. Så att, jag fick ju ut den här stackaren då innan liksom det var fara och färde.
Ja.
Ringde larma 112, brandkåren kom, allt det där. Ja. Ja, och han var ju så glad och tacksam för det här och jag gick vidare på mitt ärende. Och sen efter det så åkte jag ner till stan och satte mig vid Sergels torg.
Ja.
Och då på en bänk framför mig så ser jag en kvinna sitter som helt plötsligt bara donk, så här, rasar ner i bänken. Så det var ju så här känslan då, ta upp telefonen, ringa 112.
Hej, det är jag igen.
Jo, det är jag igen. Det var jag som ringde här för en stund sedan. Du, nu skulle jag vilja att du skickar en ambulans till Sergeltorget.
Jag står här med min foliehatt på huvudet.
Ja, herregud. Men
tänk ändå vilken mental förberedelse man har, som du hade sagt, beskaffat sig med under alla år som polis. Där man har varit och vevat runt i de här stresshörnen av hjärnan ganska mycket faktiskt.
Exakt.
Det är inte mycket som bekommer oss längre.
Nej, precis. Och om man ska dra någon slutsats av den här då mindre allvarsamma ändå historien, så är det väl just det här att det är ju såklart inte så att jag söker mig till de här situationerna eller att ingen annan fanns på plats. Men har man kunskapen om hur man ska agera så vågar man ju också göra det. Och här kan det ju vara otroligt obehagligt om någon då har en massiv blödning. Bara att närma sig det med sina bara händer, att gå ner och snörpa av och liksom verkligen hålla tryck.
Ja, jag har haft folk som har svimmat på utbildningsdagen.
Det är liksom inte givet.
Jag hittade en snubbe, han sprang ut från lokalen och jag sprang ju efter. Tänkte att nu, här gäller det ju att inte släppa någon.
Ja.
Han låg som ett jävla kryss rakt utanför dörren. Och jag, likt Mr. Bean, började nästan vifta på honom där. Hallå, hallå ja, hallå.
Hallå, nu
och då vaknade upp och så först han säger så här, jag svimmar vid alla tre förlossningar.
Nej, men bubben.
Men vilken stabil liten varelse, tänker man bara. Jag kom nu på en viktig sak som jag ska säga. Jag fick nämligen en fråga gällande tombolan. Har man en fallenhet för antingen flykt, kamp eller frys?
Vilken bra
fråga. Det vill jag verkligen säga, för det finns faktiskt några av våra lyssnare som har upplevt en fryssituation. Det var någon som hade frysit i när ungen satte bacon i halsen och inte gjorde en Heimlich.
Nej.
Och så får man det här, det var tråkig information. Jag är en person som fryser. Nu har vi gett om kunskapen om att tombolan kommer bara komma fram om du inte har svaren förberedda för dig. Men nej, du är inte någonting alls. Du kan tänka att varje gång tombolan åker fram så är du nollad. Det kan lika gärna bli kamp eller flykt nästa gång. Men har du upplevt en situation, till exempel att du har frysit is, då har du nu fått en ny referenspunkt i din minnesarkiv. Så det är mest troligt att du överhuvudtaget inte kommer behöva jobba med tombola nästa gång.
Nej.
För nu är du mentalt förberedd. Så att känn hoppet, mina vänner.
Ja då, hoppet finns.
Hoppet finns. Ska vi prata om den här sista lite kontroversiella saken, om att slåss? Ibland säger folk till mig så här, men alltså slåss på riktigt. Varför skulle jag vilja göra det? Ja, det är klart som fan att du inte vill göra det. Mm. Men tänk dig hon, kvinnan bakom kopiatorn. Jag tar oss tillbaka dit.
Mm.
Hon gjorde ingenting. Ingen skugga skulle falla på henne.
Nej.
Utan hon stod på knä med händerna lite upp så här. Och så ser man hur hennes mun rör sig. Hon säger någonting.
Mm.
Men hon hade en, och det är bara en tänkbar chans kvar.
Mm.
Och det är att gå till motattack.
Ja.
Och några har sagt så här, måste ni säga slåss, kan ni inte säga kämpa? Och jag blir på riktigt förbannad. Mm. Det är som att ta en bajskorv och rulla in den i strössel och tänka att nu är det inte att längre en bajskorv.
Precis, att nu är den kanske ändå lite god.
Nu vart det en krokofant. Eller vad fan heter de där med flerfärgat strössel? Nu vart det gott. Jag har alltid gillat bajs i strössel. Jag har lite spana. Nej, jag blir förbannad.
Det handlar om att slåss för sitt liv, för Guds skull.
Och det är det fulaste jävla slagsmålet man kan tänka sig. Mm. Nu ska vi säga så här. Varje människa har långtgående rättigheter att skydda sig själv och andra om man är utsatta för fara och färde.
Ja. Ja.
Och det här är den mest solklara situationen som jag kan komma på. Ja,
men alltså,
du får göra vad du vill.
Ja, vi snackar ju alltså det yttersta våldet.
Mm.
Det finns inte liksom en nivå över den här nivån.
Skulle personen snubbla och tappa sitt skjutvapen, då kan du ta upp skjutvapnet och skjuta med henne.
Vederbörande.
Ja. Och du kommer inte bli dömd för det. Du kommer inte fundera på det där och då. Jag undrar om jag har lagstöd för det här.
Nej.
Men jag vill bara säga det, att när vi har kommit hit, vi pratar ju liv och död.
Ja.
Vi pratar inte att du är lite kränkt. Eller att någon person är tämligen dum i huvudet. Eller inte ens mycket dum i huvudet.
Mm.
Vi pratar om en person som har dödat personer och snart dödat dig. Då får du göra vad du vill med den personen.
Och vi pratar ju också om en situation där det inte finns något utrymme för andra lösningar.
Nej.
Du kan inte verbalt nå den här personen. Du kan inte förhandla med personen. Alltså allt det här är liksom för länge sedan förbi.
Ja, för om du försöker kommer du dö. Jag sa i det förra avsnittet. Den här personen är inte mottaglig. Vill ingenting. Inte kontaktbar. Jag vill inte ha en påse med pengar. Jag vill inte veta vem du är. Eller om du är av kött och blod. Mm. Eller har barn eller någonting annat. Personen är helt ointresserad av dig som människa. Jag vill döda dig. Och då måste du. Och då är det några nycklar i det här. Du måste agera aggressivt. Kraftfullt. Du måste gå... Överraskningsmomentet är din kompis.
Du måste åka motorvägen.
Rätt ner till pungen.
Ja, till pungen.
Du kan också åka motorvägen rakt in i ögonen.
Mm.
Du kan åka motorvägen till strupen. Ett hårt jävla slag på strupen är absolut på sin plats.
Vi snackar alltså punkter som gör väldigt ont att få slag mot.
Personer har starka reflexer. Blinkreflexen är stark, så mot ögonen. Fallreflexen är stark, så kasta saker på personen. Kasta er själva på personen. Och skydda huvudreflexen är stark.
Mm.
Så om dörren går upp och det börjar rasa saker. Och det här överraskningsmomentet och få momentum med det.
Mm.
Det är bra för den här personen, gärningspersonen, har sett människor fly, skrika, gråta och be. Helt plötsligt så blir det... När dörren går upp så ska personen förstå att jag gick in, jag öppnar fel lucka.
Mm.
Det är nytt.
Mm.
Den ska mötas av en sån massiv ljudmatta. Och kan man inte göra någonting annat... Så kan du skrika.
Mm, exakt.
Ljudet, mina vänner. Det är väldigt få personer som föder barn tyst.
Mm.
Ljudet gör dig själv starkare.
Mm.
Ljudet väcker dina polare som har frysit is.
Mm.
Ljudet lägger processer på gärningspersonen.
Ja.
Jag har ju hållit på lite grann med brasiliansk jiu-jitsu.
Ja, just det.
Ja.
Mm.
Och ibland möter man ju människor som inte kan hålla käft när de brasiliansk jiu-jitsar sig.
Mm.
Och då märker jag hur min hjärna processar en sak till. Så jag kan komma på mig själv, ligga och hålla en fot. Och jag vet inte om det är min eller din.
Nej, gud vad sjukt.
Det är faktiskt sjukt.
Ja, det är sjukt.
Och det enda som händer är att någon pepprar ljud på mig.
Mm. Mm.
Vilket är fult.
Nej, men ja.
Fult.
Ja. Nej, men, och jag tänker också så här, när man jobbade i yttre tjänst.
Mm.
De svåraste våldsamma ingripandena man gjorde, tyckte jag.
Mm.
Det var faktiskt kvinnor som var antingen riktigt aggressiva av en snedtändning eller någonting annat. Och som dels hade ett väldigt yvigt rörelsemönster, rivs
fulla kärringar
mot ansiktet, men sen också skriker. Det är få saker som äter sig in under uniformen, in under epidermis och bara ruskar om varenda liten receptor som finns där.
Synapserna står bara
Jag kan helt och fullt köpa det du säger, Lena.
Så tänk så här, oavsett om du själv eller om ni är fler: aggressivt, kraftfull, högt ljud, öppna upp en liten burk av galenskap och fortsätt till ni är säkra. Och ni kan tänka er att en person som ligger på marken och inte kommer därifrån, den kan vara tejpad, den kan vara buntbandad, den kan ha bara en hög av galna människor, galna rädda människor. En människa som ligger på marken har händerna långt ut från kroppen och gärna visar öppna handflator. Det är så vi poliser gärna vill ha folk. För då vet jag att nu kan du inte tillfoga mig någon skada.
Lägga på processer.
Lägga och ge er inte. Och ni har lagligt stöd för att göra det. Och nej, du får inte använda våld annars.
Nej.
Du kan inte åberopa detta om någon kör på dig på en parkeringsplats.
Du kan inte åberopa detta i korvkioskkön.
Krogkön.
Lördag natt.
Nej.
Efter krogen.
Nej.
Det går inte.
Nej, men då, kan du inte säga lex Anna-Lena. Vi tar avstånd.
Vi tar starkt avstånd.
Två saker till som är viktiga i de här fallen. Larmsamtalen.
Just det.
Drottninggatan, det kom in 280 samtal på 10 minuter. Det var allt från trafikolycka till bränder och ryssen kommer och allt vad fan det nu var.
Har du hört de här samtalen? Jag har gjort
det. Ja, några. Inte alla.
Det är ju väldigt intressant. Alltså man liksom kan slungas tillbaka till tiden och platsen och förstå hur chockartat det här måste ha varit. För jag har hört några av de här samtalen och i vissa fall så är det så svårt för vittnet att ens förstå, eller för dens hjärna att processa vad det är som pågår. Mm. Så att det blir liksom noll information av värde som, som når operatören.
Och då sitter de där med sitt PDV-index och bara, va?
Ja, förstår ingenting.
Det är därför operatören kommer ställa samma fråga om och om igen. Du kommer få bekräfta adressen igen och du kommer få svar på idiotfrågor som du själv tycker. Jag nu kommer kanske några känna sig dumförklarade, men faktiskt så får vi ofta frågan, eller man hör samtalet, men sluta prata med mig, då ska ni förstå att det är en person som pratar med dig och börjar knappa. Så fort den flaggar för att det är någonting väldigt allvarligt så kommer nästa person hoppa in i samtalet och lyssna och börja knappa. Och det kommer hela resursen av all ambulans och polis och allting annat kommer bara skickas per automatik medan ni pratar.
Pågår. Och just därför så är det ju så viktigt när man ringer, alldeles oavsett vad det är för typ av händelse man vill larma om, att man ett talar om vem man är och två talar om var man är. Vad är det för adress som är viktig här för larmcentralen att känna till?
För då kan de börja skicka bilar medan de försöker lista ut vad fan det är du säger.
Precis.
En sak som jag vill säga, du ringer inte 112 förrän du är på säker plats.
Helt korrekt.
Vi har personer som har dött medan de pratar med 112. Till exempel, jag tror en av de skolorna är Jokela, va? PDV-attack. Hade bara personen gått in i en rum och stängt en dörr så hade personen inte bara överlevt utan kunnat bidra med mer information. Ingen skugga, men först säker plats. Och säker plats kan vara inne från toaletten. Det kan vara ute i skogen. Du kanske bara kan ringa upp utan du behöver inte säga något. Ring upp, stoppa telefonen i bakfickan och låt dem lyssna. Men först säker plats. Om du är död kan du inte hjälpa någon. Precis. Förr eller senare kommer polisen anlända. Det kommer alla tycka är skönt. Men nu finns det smarta sätt att bete sig och livsfarliga sätt att bete sig när man möter en polis som går in i en situation med draget vapen, kula i loppet, har sagt till varandra i bilen att nu kommer vi antingen att döda någon eller dö själva. De har samma amygdala som alla andra. 40 000 år gammal hjärna. Självklart har de en högre grad av hantering av stressade situationer. Men tro mig, de kommer att vara livrädda.
Ja. Ja, alltså jag har tänkt så många gånger på, nu har vi pratat mycket om Drottninggatan, men efter attacken där och lastbilen hade stannat så att säga, så skulle ju Åhlénsvaruhuset sökas igenom. Mm. Och det här gjordes ju då av en polispatrull som fick uppdrag att göra det. Mm. Tänk er de tankar som passerar igenom när det finns god anledning att tro att den här gärningspersonen faktiskt befinner sig där inne och kommer med sin lilla puffra.
Mm. 239.
Ja. Och på något sätt inge pondus mot man vet inte vad. Liksom. Det, så att man måste förstå att det här är ju precis som du säger, och det tycker jag är viktigt, att liksom poliser är ju människor av kött och blod som också har begränsningar och som också påverkas av stress, men som har träning och kunskap om hur man ska agera.
Mm. Och så de att, kommer vilja åka hem
till sin familj.
Till sin familj efteråt. Så
hur ska man agera då?
Man ska inte ha någonting i händerna. Universalmetoden, för de kommer att jobba som att alla personer är gärningspersoner. Och de har ju, om du inte visar dig vara icke-gärningsperson ögonaböj, så kommer du kanske bli skjuten. Mm. Alltså worst case scenario. Så du ska ha två öppna händer.
Mm.
Du ska inte skrika, du ska inte vifta, du ska inte springa emot dem.
Nej.
Utan du ska bara stå väldigt still, men visa två öppna händer och göra exakt som du blir tillsagd. Och om det är ner på knä, lägg dig ner, händerna ut, då är det inte läge bara, ursäkta mig, jag är HR.
Nej, precis.
Det är skitsamma vem du är, du kan vara kungen här.
Och syftet med det kan ju vara flera. Det kan ju vara så att den här polisen eller poliserna har bestämt sig för att det här är personer som ska räddas ur den här situationen.
Mm.
Vi måste så snabbt som möjligt få dem liksom ur av banan här. Så ner, sök skydd, vi går in i närmare liksom den hetaste zonen på platsen.
Mm.
Och det kommer att låta, de kommer att skrika, kommer kommendera och det kommer att låta och uppfattas aggressivt. Men jag skulle bara säga, gilla läget. De är där för att rädda dig.
Hacka i er.
Hack.
Eller som vår 17-åring skulle ha sagt, lev med det.
Ja, lev med
lev
det.
Lev med det. Men att springa bakom personer som har skjutvapen och filma dem i sin mobil. För en mobiltelefon kan se ut som ett vapen.
Absolut.
En mobiltelefon kan vara avtryckaren till bombbältet.
Ja,
så
exakt.
Att du har ingenting i händerna och du står jävligt still, alternativt springer ifrån poliserna, om du nu måste röra på dig.
Mm.
Har vi något mer?
Ja, men alltså jag känner så här, det är ju nästan för att vi får fundera på om vi ska dra till med en part 3. Jag tänker så här, man vill ju veta vad händer efter den här händelsen.
Mm.
Säg att man nu har lyckats lokalisera gärningspersonen och han är vad säger man? Av
till intet jord, kan vi säga.
Vi säger att man har lokaliserat gärningspersonen och lyckats till intet göra honom eller henne.
Mm.
Så kvarstår ju trots allt en mängd uppgifter här att göra. Dels så kommer det ju strömma till anhöriga.
Mm.
Om vi nu går från att det är en sån miljö, en skola till exempel. Anhöriga kommer komma, media kommer komma. Vi kanske i värsta fall har ett antal avlidna här som inte vi direkt vet vilka de är. Vi kommer också ha ett antal skadade. Media kommer komma till platsen. Det kommer finnas gods och föremål på platsen.
Blommor som aldrig slutar komma. Vem tar hand om dem?
Precis, det är en brottsplats. Ja. Det ska göras någon slags undersökning av platsen. Ett försvinnande register kanske kommer upprättas snabbt. Det ska katastrofregistreras. Alltså det här är då
och liksom återsamlas.
Och återsamlas.
Folk står ju inte vid flaggstången nu helst.
Nej. Så frågan är, vi kan fundera. Vi kanske kör en faktiskt del 3. Så vi kör hela liksom processen.
Jag tänker också att vi ska prata väldigt mycket samverkan. För där kommer vi väva in räddningstjänst. Ja. Akutsjukvården, prehospital, sjukvård. Vård.
Mm. Absolut.
Mm.
Men jag tycker att även det här avsnittet har varit otroligt intressant. Du är så jättekunnig och kompetent på det här området och jag lär mig jättemycket.
Jag gör bara en egen reflektion här. Varje gång jag pratar om det så blir jag förmodligen lite mer förberedd för om jag skulle vara i en sån här situation själv.
Sannolikt, ja.
Och jag reflekterar ännu mer. Men nu tror jag att det är våran cue, för Doris börjar drömma här utanför.
Ja.
Hör hon ligger och småskäller.
Ja.
Ja.
Mm. Nej, men hörni.
Jag sammanfattar.
Mm.
Fly i första ledet.
Yes.
Om du inte kan fly så gömma sig faktiskt också lika bra. Det beror på situationen.
Mm.
Om du måste och inte kommer därifrån, slåss för ditt liv, för mm. allt vad du kan.
Mm.
Hjälp andra så mycket du kan och så länge du kan.
Mm.
Och tänk på att stoppa blödning med alla medel. Och jobba allt vad ni kan tillsammans, så kommer ni lösa det här.
Jajamän.
Yes.
Bra ord. Hörrni, besök våran Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Skicka kommentarer, recensera gärna i podcasterappen och på andra ställen.
Mm.
Har ni frågor så fortsätt att skicka dem på ljungdahloginghede@gmail.com. Och om vi inte hörs innan så hörs vi om en vecka.
Jajamän, hej då!
Hej då!